God eftermiddag och välkomna till Radio Sigtuna 88,2 och Jazz etc. Föreningen Musik för alla är ansvarig för denna sändning och jag heter Leif Hallin och Lennart Östbergs minnesfond är sponsor. Idag så kommer ni få höra en del med Benny Goodman, Artie Shaw, Ella Fitzgerald och organisten Shirley Scott. Och sen en kusin till Monica Zetterlund som heter Greta Olsson också. Och trumpetaren, eller rättare sagt på flygelhorn denna gång, Clark Terry. Ja, så ser det ut om man tittar i stora drag på denna lista. Och jag tänkte inleda då med ett band som för det mesta inte brukar finnas med i jazzdiskografierna, i alla fall inte senare inspelningar, och senare i det här fallet är slutet av 40-talet, 50-talet och framöver en bra bit. Ett band som leddes av Les Brown, en band of renown som det ofta presenterades som. Och jag har några upptagningar från Hollywood Palladium 1953 och tänkte inleda med Les Brown och One O'Clock Jump. Les Brown i One O'Clock Jump, och ni hörde en rad fina solister där. Geoff Clarkson heter pianisten och han som spelade väldigt cool tenorsaxofon där, det är Dave Pell som ju också gjorde en massa plattor i eget namn strax efter 1953. Och Sud Sims brorsa på trombonen heter Ray och sen Ronnie Lang på altsax. Nästa är From This Moment On från samma tillställning. Ja, och det var Don Fagerquist som spelade trumpet i From This Moment On. Under åren med Jazz etc. här i Radio Sigtuna så fanns det en annan programledare, Kjell Arnesson, som tyvärr inte finns med bland oss längre. Han ville ofta att jag skulle spela Sentimental Journey, och det spelade ingen roll vilken version jag spelade. Så jag tror att han skulle ha gillat den följande också. Man förknippar ju ofta den låten med just Les Brown, men framförallt den som var sångerska då i mitten av 40-talet med Les Brown, som hette Doris Day. Men den här versionen från 53, då är ju Doris stor movie star i Hollywood, och istället så är det någon som heter Ann Greer som sjunger Sentimental Journey, årgång 1953, och Les Brown. Och ni får också några ord från Les Brown himself i slutet.
You enjoyed listening as much as we did playing. I personally get a big kick out of these recordings, chiefly because there's a spontaneity in the performance that is practically impossible to duplicate in any studio. Perhaps this is because we were actually performing in front of people. Again, I hope you liked it. This is Les Brown saying so long.
Ja, så långt Les Brown som ni hörde där prata lite grann om Sentimental Journey. Nu Clock Terry som ska spela på flygelhorn. Han spelade ju oftast trots allt i sin tidigaste karriär på trumpet. Och jag vet inte riktigt när hans första skivor kom till, men jag har konsertupptagningar från någonstans 1947 och sen körde han ju på ända in i 2000-talet. Jag har fastnat för en platta som inspelade i London 1977 där han spelar flygelhorn rakt igenom. Och där det finns en dirigent som heter Peter Herbertsheimer. Det låter ju tyskt, han kanske heter Peter rent utav. Nåväl, ni ska få höra en melodi som har förekommit ganska ofta i detta program under åren. Nämligen Misty, komponerad av Errol Garner.
Thank you.
Clark Terry, flygelhorn, fantastisk musikant. Ja, sen har jag några andra fantastiska musikanter, nämligen Earl Hines, piano, och Bud Johnson på tenorsax. Och Bud Johnson är en gammal Chicago-kompis till Earl Hines, framförallt i slutet av 30, början på 40-talet så var Bud Johnson med Earl Hines storband och spelade storstilade solon. Bud Johnson spelar lite grann åt Lester Young-hållet men är lite mustigare i tonen. Och med sig har Earl Hines och Bud Johnson också Jimmy Leary på bas och Panama Francis trummor. Och det här är inspelat i Frankrike 1977. Just Earl Hines och Bud Johnson med flera amerikaner turnerade ju runt mycket på festivaler under den här tiden. Och dess bättre finns det påpassliga skivproducenter som passar på att spela in dessa fantastiska musiker från förr. Och vi ska höra på Linger a While, som är en gammal låt från mitten av 20-talet, närmare bestämt 1924 tror jag den spelades in första gången av ett band som kallades för Bailey's Lucky Seven, som gjorde en ohemul massa skivsidor i mitten på 20-talet. Sen har Linger a While använts av allehanda musiker genom alla tider fram till idag, och den förekommer ofta på film dessutom, för jag har för mig att den är icke-copyrightad, vilket gör att man kan använda den hur mycket som helst utan extra ersättningar. Earl Hines och Bud Johnson. Thank you. från Earl Hines ett tvärt kast till Hagfors i Värmland och Greta Olsson med kvintett. Och Greta Olsson är kusin till Monica Zetterlund och han gör några CD på sin tid. Hon började göra plattor när CD:n hade introducerats. Det är möjligt att någonting med henne kommer att återutges också på vinyl idag nu när det pressas vinyl på nytt. På den här plattan från 1995 som för övrigt heter Jag minns lite till. Och där finns det flera vanliga standardlåtar som man känner igen från det som jag brukar spela. Men idag har jag fastnat för en fin sång där Barbro Hörberg skrev texten och sjöng in den också för egen del någon gång när det nu var slutet på, ja det kanske var på 80-talet, jag är inte säker på det. Och den här är gjord i lite latino-rytmer och passar jättefint till Greta Olssons röst. Ögon känsliga för grönt.
Tänk i parken på våren med ögon känsliga för grönt och kastanjeblad som paraplyer och våra händer känsliga för thank you.
Ja, Greta Olsson hörde ni sjunga där, och när hon uttalar ordet gör så hörs det vilket idiom det handlar om. Inspelat alltså i Hagfors 1995, och han som arrangerat heter Tore Linusson och spelar piano. Och för övrigt, jag kan räkna upp de övriga: P.G. Öberg spelade gitarr, Walter Årlund kontrabas, Lennart Ljunggren trummor och sen Anders Johansson sax står det. Nu ska vi höra en gitarrist som jag inte haft med så värst ofta. Han heter Mandel Love. Det stavas L-O-W-E. Jag tror det ska uttalas Love. Levde mellan 1922 och fram till 2017 och var i första hand studiomusikant och fanns med i otaliga radio- och tv-shower i de där fasta orkestrarna som alltid skulle finnas i de sammanhangen. Men det fanns då pigga skivproducenter som tyckte att man kunde få göra egna plattor också, och det gjorde han åtskilliga dess bättre. Och ganska nyligen så hittade jag en platta från 58 med honom med ett stort studioband där han spelar sånger ur Porgy and Bess. Och jag tänkte inleda med en av de mindre kända alstren från den operan, Red Headed Woman. Thank you. Mandelöv gitarr och Don Elliott spelade vibrafon. Den här plattan har jag bara haft i min ägo i cirka 3 veckor vid det här laget, och jag blev extra glad när jag noterade att på plattan finns också tenorgiganten Ben Webster. Och han hörs i nästa, som är ett betydligt mer känt opus utav Gershwin, nämligen Got Plenty of Nothing. Ja, jag nämnde att Mandelöv har gjort en otrolig massa plattor och förekommer hur mycket som helst i olika studiosammanhang i tv och radio. Följande trio bestående av Barney Kessel gitarr, Ray Brown bas och Shellman trummor, de har gjort ännu mera genom åren, och många av deras plattor kom ut som The Poll Winners eftersom de alltid vann alla favoritomröstningar som var i några av de stora tidskrifterna, till exempel Downbeat, Metronome och även den där porrblaskan Playboy hade omröstningar om jazzmusiker, och där vann alltid de här tre herrarna. Och då passade skivbolaget Contemporary på att spela in dem som The Poll Winners flera år i följd, och det vi ska höra nu är från 1960, inspelad i Los Angeles som nästan allting på det här skivmärket. Och jag vet inte hur många versioner jag har spelat av Misty under åren. Ni hörde ju Clock Terror för ett tag sedan, men här kommer ännu en. Thank you. Ja, en oslagbar trio, Barney Kessel, Ray Brown, Shelly Manne som The Poll Winners. Och Misty, som ju skrevs av Errol Garner en gång, den har numera cirka 70 år på nacken. Jag tror att Garners originalversion kom 54. Nu en annan trio, fast orgel, bas och trummor. Basen George Duvier och trumslagaren Arthur Edgehill. Shirley Scott på orgel spelar en Rodgers Hart-låt som heter My Heart Stood Still. Shirley Scott, orgel från en av hennes många, många album för skivbolaget Prestige. Det här var hämtat från en 1960-album som heter Like Cozy. Och nu ska vi gå till de rätta årgångarna, i alla fall de rätta årgångarna för min egen del. Och det är vi tillbaka i 30-talet och vi ska även hälsa på i 20-talet vid något tillfälle. Jag tänkte vi skulle få höra lite swingmusik live från 1939-40 någonstans. Och till att börja med Artie Shaw på Café Rouge Hotel Pennsylvania i New York City den 21 oktober 1939. Det finns ganska många kompletta halvtimmes radiosändningar från den här tiden, och de som hör det här bandet brukar säga att Artie Shaw är det bästa swingband som någonsin funnits. Och då tror man också dessutom att han lät så här bra hela tiden, men så var det inte. Just det här bandet, 39-bandet, började i slutet av 38 med Buddy Rich vid trummorna. Det existerade bara ungefär 11 månader. Artie Shaw hade den mystiska vanan att så fort han låg på topp så upplöste han bandet, och han var verkligen på topp vid den här tiden. King of Clarinet som han kallades för. Och vi ska höra ett par inslag från den här kvällen där vi får höra sångerskan Helen Forrest också i Melancholy Lullaby, som för övrigt är ett opus av Benny Carter. Och så får ni höra ännu en gång My Heart Stood Still, alltså genom Artie Shaw. Där hör ni bland annat Georgie Ault på tenorsax och Bernie Priven, en fin hard hitter på trumpet som var med i flera swingband och även med senare i Glenn Millers arméband också. Artie Shaw alltså från 39.
Thank you.
Ja, Artie Shaw från Hotel Pennsylvania 1939. NBC spelade in sina orkestrar eller radiosändningarna på det här fina sättet. Och det var alltså Bernie Priven jag hörde på trumpeter i slutet. Och Artie Shaw, han var inte en oäven kompositör också av ibland fina ballader. Ibland var det lite svängigare saker. Och han hade någonting på repertoaren som heter Back Bay Shuffle. Och den skulle jag kunna rada upp en hel hög versioner av förutom studioinspelningen som kom på en 78. Men jag tänkte låta ett annat band göra den istället. Och det är Ella Fitzgerald tidigt 1940 i en upptagning från Roseland Ballroom. Och förutom Artie Shaw så är det en tenorsaxofonist som just är med i Ellas band som heter Ted McRae som är delkompositör då till Back Bay Shuffle som ni ska få höra alldeles strax. Där även trumpetaren Taft Jordan finns med och eftersom det finns mycket klarinett i Artie Shaws version så ska ju Ella också ha en klarinettist med i sitt arrangemang och jag tror att det är Eddie Barefield det fråga om även om inte det står nämnt på skivan. Mappen. Och Ella Fitzgerald, hon hade alltså lett det här bandet, eller hon var i alla fall frontfigur. Det var nog Ted McRae som var egentligen den musikaliska ledaren för det här bandet som Ella hade övertagit tidigt på våren 1939 eftersom hennes arbetsgivare Chick Webb vid trummorna hade avlidit. Och Ella ledde det här bandet med den äran, gjorde många fina 78-or och det finns en del radiosändningar dess bättre både från Savoy Ballroom och som här Roseland Ballroom som är absolut värda att lyssna till. Varken Back Bay Shuffle eller nästa som heter Jolling Jive där ni får höra Ella jodla också. Ingen av dessa gjordes av orkestern i studio utan finns bara i de här radiosändningarna.
We'll be right back. Jackson went over to Switzerland. The Alps haven't been the same since he started practicing yodeling. He's on the road to fame, and back in the States he really raised as big as anyone could. And the headlines say in all the papers each day, Yodel Boy makes good. Yo-ho-ho-ho-dilly-hiddly-hiddly-hiddy, he sings his yodeling jive, yodeling jive. Yo-ho-ho-ho-dilly-hiddly-hiddly-hiddy, he sings his yodeling jive all day. Yo-ho-ho-ho-dilly-hiddly-hiddly-hiddy, the mountains echo his jive, yo-ho-ho-dilling jive. Yo-ho-ho-ho-dilly-hiddly-hiddly-hiddy, the mountains echo his yodeling jive. Sometimes he yodels so sweetly to imitate the Swiss. Oh-lee-oh-lay, but the echo comes back like this. Yo-ho-ho-ho-dilly-hiddly-hiddly-hiddy, the mountains always alive with his yodeling jive. Yo-ho-ho-ho-dilly-hiddly-hiddly-hiddy, the mountains always a yodeling jive.
From this point tonight, you've been listening to Ella Fitzgerald and her famous orchestra, broadcasting from the Roseland Ballroom, one of America's greatest ballrooms, on Broadway in New York City. Good night, one and all.
Ja, Ellas Big Band från 1940, tidigt 1940. Och när man hör Ella Fitzgeralds storband där och även Arthur Shaw dessförinnan, så kan man tro att det var en lätt väg fram till att börja spela så fantastiskt som banden gjorde vid den tiden. Men det var en lång och mödosam väg innan man kom dit. Och för att illustrera detta så hade jag tänkt spela fyra skivsidor med Fletcher Henderson, där vi tar några rejäla skutt i utvecklingen eller svängig dansmusik från 1924, alltså för 100 år sedan, och fram till 1936, då swingeran med storbanden stod i full blom med Benny Goodman i spetsen. Och just Fletcher Henderson, han skrev mycket för Benny Goodman, så han var definitivt en av orsakerna till att Benny fick såna enorma framgångar från ungefär 1935 och egentligen resten av sitt liv. Men backar man till 24, och då var det ganska struttiga storband som fanns, och Fletcher Henderson gjorde rätt många inspelningar vid den tiden, 24-25 någonstans. Och han hade den stora tenorsaxofonstjärnan Coleman Hawkins, som inte ännu visste hur man skulle spela en snygg ballad på tenorsax. Och det visste ingen annan heller. Det är väldigt stötigt och jobbigt ibland att höra på tenorsaxar från den här tiden. Tenorsaxarna behövde 10 år till ungefär på sig. Sen började det låta som tenorsaxarna gör idag. Alltså i mitten av 30-talet började det låta riktigt bra. Men Hawkins är med och stöter lite även i det följande då från 1924. Men det fanns ju dock musiker, och speciellt vid det här tillfället i Fletcher Hendersons band, som inte hade en aning om vad framtiden kom att innebära, liksom ingen annan naturligtvis. Men Louis Armstrong som var med här, han spelade modern eller tidlös trumpet från han bara satte igång. Och det gör han rätt mycket i följande opus som heter How Come You Do Me Like You Do. Louis Armstrong på trumpet, på gästspel ett år i New York efter att annars ha tillbringat största delen av Chicago dit han återvände efter Fletcher Henderson-perioden. Förutom Louis Armstrong på trumpet så fick ni några glimtar också av Coleman Hawkins tenorsax och trombonisten Charlie Green. Charlie Green och även Louis förstås, de var ju med som bakgrund ibland till Bessie Smith på hennes inspelningar från just den här tiden. Om vi hoppar fram några år i tiden till 1929, gjorde Fletcher Henderson tyvärr inte så många inspelningar, men det finns i alla fall några att tillgå. Och föregående och den här som heter Blazing från 29. Det är ett arrangemang av Benny Carter för övrigt som ni får höra nu. Så Fletcher skrev inte allting. Det var förvånansvärt många arrangemang som andra gjorde i hans orkester. Även Fletchers brorsa Horace skrev en hel del. Men både Blazing och How Come You Do ingick i ett stort LP-album som kom i början på 60-talet som heter Studying Frustration. Fyra stora LP som var smockade med inspelningar med Fletcher Henderson. Dock bara från den koncernen, alltså CBS Columbia, som De hade rättigheter då att ge ut. Det fanns ju andra skivbolag, RCA Victor, som hade andra inspelningar med Fletcher. De var inte med i albumet. Men det där recenserades i alla världens jazztidningar på den tiden med flera helsidor. Till och med Orkesterjournalen hade det. Och Leif Andersson i Smokrings, han spelade hela timmar från de här skivorna. Själv köpte jag det där någon gång 67-68 tror jag, och blev ganska häpen när jag hörde det hela. För där fick man höra just Fletcher Henderson från tidigt 20-tal och fram till 37-38 någonstans. Man kunde liksom följa hela musikutvecklingen där Fletcher var en spindel i nätet, för att musiken lät som det gjorde då och kom att låta sen och har förmodligen stort inflytande även i denna dag som idag är. Ja, nu ska vi höra då på en av de där låtarna som ingick i det där albumet där Coleman Hawkins är med på tenorsax igen. Han var med ganska många år, fram till 34 då han lämnade bandet för att åka till Europa, och det var just i Europa som Coleman Hawkins började riktigt spela fin tenorsax. Fortfarande 1929 är det lite stötigt. Och sen har vi Bobby Stark och Rex Stewart som finns på trumpet och kornett också. Jag ska inte ge mig in på att förklara vem som spelar solon här, för det är ett invecklat arrangemang med många korta solon. Det var så på den tiden i Hendersons band. Fletcher Henderson, årgång 29, på väg mot swingmusiken någonstans där i fjärran. Och 1933 i augusti, då spelar man in Yeah Man, som senare spelades in på nytt fast under ett annan titel som Hotter Than Hell 1934. Det var på ett annat skivbolag, Decca. Så den fick inte vara med i det här albumet, frustrationsalbumet, mycket märklig titel för övrigt på ett LP-album. Det var mycket, mycket snyggt producerat. Då ska vi höra Russell Prokop, frågetecken, på klarinett, och sen tror jag att det är Bobby Stark igen på trumpet i början här, och sen är det Coleman Hawkins som nu börjar låta som Coleman Hawkins, och sen Henry Red Allen på slutet också. Yeah Man var med i det här albumet som jag har talat om, men dock inte den versionen som ni ska få höra nu, för den kom endast ut i Tyskland på Brunswick Take 2 som det står på den. Jag kan säga att 1933 i augusti då spelade även Fletcher Henderson vid samma session i en King Porter Stomp som hade ett arrangemang som blev en stapelvara senare bland swingbanden, och då var det inte första gången som han spelade in den, för han gjorde det första gången redan 1928. Men King Porter Stomp tar vi en annan gång, nu får det bli Yeah Man. Ja, där fick ni en del portioner av Coleman Hawkins, hur han lät 1933. På det fjärde, sista exemplet här, då är vi mitt uppe i swingeran, och då är förstås inte Coleman Hawkins kvar, för jag nämnde att han drog till Europa där han spelade hela 5 år, och det gjorde han ett, gjorde han alldeles rätt i. Han gjorde en massa fina inspelningar i Europa och drog med sig andra, både tenorsaxofonister och andra musiker i det hela. Men 1936 då ledde Fletcher Henderson i Chicago på Grand Terrace ett superband verkligen, och där var den nya tenorstjärnan med, nämligen Chu Berry. Roy Eldridge trumpetare som spelade sin bass sordin här, och Fletcher Henderson, det är han som inleder vid pianot, och det här är inget nedskrivet arrangemang utan det så kallade head arrangement. Och för övrigt, äppelknyckarlåten som heter Stealing Apples, den är faktiskt hopknopad av Fats Waller en gång i tiden. Och det enda abret med det här bandet, jag tycker att det ibland är lite för stora portioner av klarinettisten Buster Bailey, men det får man ta. Och det beror naturligtvis på att Benny Goodman hade enorma framgångar med sitt band, och han dominerade ju med sin klarinett i sitt band. Men Benny, det var ju Benny, och Buster är Buster. Men ni ska i alla fall få höra en riktig swingklassiker som visar alltså vad som hade hänt då på cirka 12 år i Fletcher Hendersons orkester. Ja, Stealing Apples, och den där ingick förstås så småningom i Benny Goodmans repertoar. Han spelade in den på skiva och det finns många radioversioner av den. Och några år senare så var en annan klarinettist som hette Peanuts Hucko som tog sig an Stealing Apples och fortsatte att turnera runt världen med den ända in i modern tid. Till och med jag såg honom på Brygges i Västerås vid Svartå någon gång på 80-talet, där han spelade någon 10-minuters version av Stealing Apples, och publiken var i uppror. Positivt uppror alltså. Ja, Stealing Apples. Och eftersom jag är inne på Benny Goodman så tänkte jag avsluta detta etc. med några Benny Goodman-inspelningar, fast nu går vi tillbaka till live och vi är i januari 1940. Och då hade egentligen trumpetaren Chris Griffin lämnat Goodman alldeles innan, men han var tillbaka just till den här radiosändningen av någon anledning. Han kanske behövdes i King Porter Stomp som vi ska höra, som är alltså Fletcher Hendersons berömda arrangemang. Trumpetaren i slutet, ja det är Chris Griffin som inleder där. Trumpetaren i slutet är Sigge Ellman som inte skulle bli kvar så länge i Bennys band 1940, för han hade fått ett erbjudande som han inte kunde säga nej till från Tommy Dorsey. Men Benny, han kom ändå i slutet av samma år 1940 få en prima förstärkning när han snodde Cootie Williams från Duke Ellington, så att det jämnar ju ut sig. Men i januari, den 15 januari 1940 närmare bestämt, då är fortfarande Sigge Ellman kvar och så är alltså Chris Griffin på sordinerad trumpet i början. Trombonisten är Vernon Brown och altsaxen som hörs rätt ofta i det här bandet Toots Mondello och självklart Benny Goodman himself på klarinett. Ja. Då tar vi och lyssnar på det här. Jag vet inte vad det är för sorts sändning, om det möjligtvis är en sån där Camel Caravan. Det är i alla fall en hyggligt upptagen radiosändning från januari 1940.
Thank you.
Ja, det här arrangemanget av Fletcher Henderson som alltså Benny Goodman spelade i en radiosändning 1940. Det gick betydligt snabbare än Bennys version från 35 som gjordes på en Victor 78 med Bernie Bergen för övrigt på trumpet. Men King Porter Stomp, den hängde med både i Bennys band i för alla år. Han kom ju att spela ända in i 80-talet och många andra band använde sig just av Fletcher Hendersons arrangemang. Och den fanns som ett sånt där tryckar också som kunde köpas lite runt om i världen för olika dansband i Tyskland eller i England eller var man nu befann sig någonstans. Sverige inte minst. Det fanns en annan tillgång som Benny hade i det här bandet, och de som inte bryr sig om swingmusik i allmänhet brukar ändå vara intresserade av gitarristen Charlie Christian som var en fantastisk solist naturligtvis på elgitarr men alldeles utmärkt rytmengitarrist också visade sig i det här bandet. Tyvärr så levde ju inte Charlie Christian så länge, men han är ju med att göra en och annan platta och då finns han fångad i såna här radiosändningar också. Och då ska ni få höra Charlie Christian featured i Stardust. Ja, jag inledde denna upplaga av Jazz etc. som förut är nummer 893 i ordningen, så må hända hinner jag fram till 900 innan ett sommaruppehåll. Vi får se hur det blir med det. Jag inledde med Les Brown och One O'Clock Jump och jag tänkte avsluta med Benny Goodman One O'Clock Jump från januari 1940, samma datum som för de båda tidiga inspelningarna här med Benny. Och i det här arrangemanget, ja det är inget arrangemang egentligen, det är sånt där head arrangement, men det var en sak som blev ett tillägg till Basies typiska One O'Clock Jump en gång i tiden i Bennys band. Det som ett tillägg blev att Harry James introducerade, han spelade i bandet fram till januari 39 ungefär. Han införde för brasset och framförallt trumpetarna såna där riktiga kanonader som upprepades i slutet av One O'Clock Jump. Och det finns med även i den här versionen från 1940. Och Harry själv, som ju hade bildat eget där 1939 och kallade sin One O'Clock Jump för Two O'Clock Jump, han fortsatte med de där kanonaderna resten av sin levnad in i 80-talet någonstans. Ja, och innan jag lägger på One O'Clock Jump så ska jag säga också att jag kommer tillbaka nästa onsdag med ytterligare ett jazz etc. Och jag heter Leif Hallin och föreningen Musik för alla var ansvarig för denna sändning. Och Lennart Östbergs minnesfond var sponsor. Då tar vi One O'Clock Jump, ett opus av Basie och hans mannar som alla swingband spelade. Det finns många versioner med Glenn Miller och även Jimmy Dorsey, Tommy Dorsey spelade One O'Clock Jump. Ja, jag tror att alla storband i hela USA vid den tiden spelade just One O'Clock Jump. Och det fortsatte senare på 40-talet i en massa radiosändningar som hette Jubilee Shows. Där hade man One O'Clock Jump som signatur oavsett om Basie var med i sändningen eller inte. Men den här versionen, den har jag aldrig spelat i jazz etc. Så hej hej, så hörs vi om någon vecka. Johnny Guarnieri piano, Nick Fatul vid trummorna.